Välkomna till veckans lilla lördag. Och det här är inget annat än ett väldigt ovanligt avsnitt. Det är första gången någonsin tror jag vi har en gäst i programmet. Jag har aldrig haft en gäst i lilla lördag.
Har vi inte?
Nej.
Jo, Mia Parnevik har varit gäst.
Har hon?
Aha. Det kommer jag ihåg, för jag satt nämligen, för jag skulle bli lite inspirerad till min nya bok, så jag satt och kollade igenom alla avsnitt.
Mm-hmm.
Och då var det så här, special guest Mia Parnevik, det kommer inte jag ihåg.
Jag vet att Ebba von Sydow har varit med på länk en gång.
Uh-huh.
Men vi har liksom aldrig, om vi inte har gjort en duopodd så har vi aldrig haft en liksom riktig gäst som har bjudit in aktivt i en timme för att prata om ett specifikt ämne. Så det är ändå en väldigt unik podd.
Men sen har det heller inte varit val sen vi började Lille Lördag.
Nej.
Nej.
Det var precis val när vi började Lille Lördag.
Spännande va?
Gud vad kul.
Vi har också en liten politiker här. Ja. Tom Allan.
Tom Allan.
Perfekt namn om han ska bli politiker.
Verkligen.
Kanske Bobbo och Tom Allan kan starta ett litet Latcholajban-parti.
Dumdummare. Vi får se hur det
går. De kommer ju vinna direkt.
Absolut. Men du, om vi struntrar med personröster och liksom tänker på att det faktiskt är val på lördag. Det är ju en jäkligt stor grej i år. För att det har väl aldrig varit så lurigt någonsin med val. Jag har gjort den här valkompassen.
Jag med. Jag har gjort flera olika valkompasser. Det blir väldigt olika på olika valkompasser.
Jag har faktiskt valt att göra samma valkompass, men jag får olika utslag varje gång jag gör den. Och jag fattar inte.
Men det är ju dagsformen som allt annat.
Men då blir man ju så här, kan man lita på det här? Jag har i alla fall bjudit in Per från Väljarskolan som ska hjälpa oss och guida oss genom valet. Det här är liksom kanske sista spurten. Och vi tänker att vi vill ha någon som inte är färgad, utan någon som faktiskt är journalist och kan svara på relevanta frågeställningar om det här.
Mycket, mycket bra.
Men så ska vi ta in honom?
Vi tar väl in honom, men först en liten recap. Några minuter bara. Vi måste berätta. Jag vill ju att du ska säga så här, gud vad du var duktig som sprang nu gör jag en nuffrare citattecken, sprang en mil från att inte ha rört dig på 5,5 år.
Ja, exakt. Vad duktig du var som sprang en mil som inte har rört dig på 5 år. Hur fick du feeling?
Nej, men, du vet ju hur jag är. Jag är en människa som kan uträtta storverk. Påtryckningar på andra människor. Du vet, man springer där så tänker man, men jag kommer bara kunna springa några hundra meter. För det är det jag har kunnat i sommar. Sen har jag lagt ut mycket Insta-story där det är så här, ut och springer. Det har sett ut som jag har tränat. Men vadå, jag har ju gått omkring lite. Det har jag ju. Jag har gått omkring och luktat på blommorna. Men om jag ska vara helt ärlig, jag kan inte springa mer än 1 kilometer och sen måste jag stanna.
Är det så illa?
Så, ja, men så otränad är jag. Och så några kilo på det. Och sen så lite sommar på det. Nej, jag tror faktiskt inte att jag sprang med en. Jag testade ju Hagaparken, sen blev jag ju sjuk.
Ja, det
Så jag kan inte säga att jag var liksom, att det var, förutsättningarna var de bästa.
Nej.
Så hade jag varit och firat Frida och Urban på fredagen också. Så, ja, men du vet, lite stök och bök. Men när man springer i den här härliga lungan av så här kvinns och tuttar och skratt och energier. Och det står samba, orkestrar och det är så, DJs. Då blir jag så här att jag bara springer på.
Ja, ja visst.
Va?
Alltså, jag har ju haft min snabbaste liksom, kilometertid någonsin på just tjejmilen.
Mm.
För att man bara liksom springer på energi. Man tänker inte ens på att man springer.
Jo, det gjorde jag.
Ja,
absolut. Okay. Men de jag sprang med, de kom ifatt mig vid 3,5. Och bara, men gud, här är du ju. Va? Var du ens? Jag var så här, men sista 3, då var jag inte stark alltså.
Nej, den är tuff den här. Jag kommer också ihåg att jag började spurta vid SVT-huset, för man går ju mål på Gärdet.
Ja.
Och det var kanske lite modigt liksom tänkt att jag skulle så här, spurta 1 kilometer.
Aha, det var väldigt modigt.
Exakt, man skulle
tänkt.
Typ börja spurta vid Filmhuset.
Ja.
Då hade man ju liksom haft en bra sluttid. Så jag kände liksom när det var så här, 200 meter kvar till mål, då var det okej, hur ska det här gå? Jag började pipa i lungorna.
Ja. Nej, men sen kom jag till 4 fram direkt efter mållinjen också. Men så här, du vet ju hur röd jag blir också.
Ja, gud.
Och så här, hur kändes det? Ja, det kändes jättebra.
Man är jättesugen på att prata med TV4. Jo, men alla som sitter här och låter lite ifall någon undrar.
Men jag tycker ändå så här, den mänskliga kroppen. Så, jag drog ändå runt 1 mil så här, dick.
Mm.
På 1,06 liksom.
Det är jättebra ju.
Ja, det är ingen jättebra tid. Men liksom, man
1,06 är väl superbra? Alltså från att vara otränad.
Ja, ja. Så att nu, då blev, nu är jag ju pepp.
Ja, det fattar jag verkligen. Mm.
Men hur långt kan du springa utan att stanna?
Jag kan nog springa 7-8 kilometer tror jag.
Oh, nice it.
Ja, men jag är ju tränat mer regelbundet och längre. Sen så tycker inte jag att längre, förut njöt jag verkligen inte av att springa så här 1,2 mil. Det gör inte jag längre. Jag känner att min fysik inte pallar det. Utan så här, jag njuter mest runt 6,5-7 kilometer. Sen räcker det. Ganska bra.
Ja, men jag tycker om det är 5 kilometer. 5 glada kilometer.
5 glada kilometer, men jag behöver inte träna till liksom. Men jag tycker ändå det är lite gött att pusha det där lilla extra. Jag har en väldigt trevlig runda från mig på Gärdet ut på Djurgården. Och den är 6,7 tror jag. Den är ganska bra.
Ja, så det var roligt i alla fall.
Hej och välkommen Per från Väljarskolan. Hur startade det här liksom initiativet från början?
Jag är ju journalist så jag försöker ju förstå världen genom att liksom titta på aktuella ämnen och förklara dem med nya perspektiv. Och sen så insåg jag att det fanns massor med frågor som handlade om hur 17 funkar valet. Hur ska man tänka, hur ska man göra som inte handlar för mycket om vilket parti ska jag välja utan hur kan jag själv reda på vilket parti jag ska välja. Mm. Och ja, då lilla folkbildar Pelle då tänker jag då får man väl starta ett konto på det. Och så vill man då första gångs väljare då gör man ju det kanalen där de är nämligen på Insta.
Ja. Och nu har ju det kontot över 20 000 följare.
Japs.
Det är väl coolt?
Skitcoolt.
Och när började, när startade du?
För mindre än 100 dagar sedan.
Är det sant?
För mindre än 100 år sedan.
det är er podd för mer än 100 år sedan.
Ja, ja, typ.
Men det här har 20 000.
Ja, det är... Nej, jag tycker bara att det också är väldigt tydligt incitament på att alla är väldigt intresserade av valet. Det kanske man inte tror.
Ja, alla förstår ju att det påverkar dem på något sätt och då måste man ju bli intresserad någonstans. Liksom.
Har man sett ett sånt här stort politiskt engagemang runt något val tidigare i Sverige?
Ja, det har man, jag tror man ser det liksom alla gånger så känner man att det här är ett jätteviktigt val. Men en gång förr i tiden, för liksom 100 år sedan, var det jättemycket som handlade om rösträtt och sådär.
Precis, den kvinnliga rösträtten. Vi var ju sist i Norden. Mm. Har du någon teori om varför det blev sådär då?
Ja, vi tyckte väl att vi, om jag pratar för oss, om jag nu ska vara en talsperson för svenska män för 100 år sedan, så tyckte vi nog att det räckte med att vi var där. Liksom. Vi tyckte att det var för mycket liksom, patrask och kvinnor kan väl ändå inte tänka att de ska vara hemma och sånt. Det tyckte man ganska länge. Mm. För så är ju maktfördelningen alltid ut i samhället att det är män med mycket pengar och, eller mycket mark som bestämmer. Mm. Och då är det ju jättekänsligt att vi ska alla vara med. Nej, det är ett fan. Och så.
Men okej, om vi pratar om i dagens perspektiv då, ska verkligen alla rösta?
Ja, det ska de. Det är en del av det som är att vara demokrati. Att alla faktiskt får vara med och bestämma.
Men om man inte bryr sig eller är engagerad, varför ska man rösta då?
Du ska rösta för att du faktiskt gör din vardag och för att du ska bry dig. Du är fyllt 18, du är myndig. Det är för fan din uppgift att ta reda på någonting om samhället. Du kan inte bara gå igenom och säga, det där rör inte mig. Eller om du inte vill rösta, fine, men då får du inte gnälla en enda gång de kommande 4 åren, säger jag.
Okay.
Men då är det viktigt också att gå och rösta blankt.
Ja, om man vill så kan man rösta blankt för att man känner att jag har ingen aning vad jag ska välja eller för att du vill liksom tycka att alla är kassa. Varsågod och gå och rösta blankt, det är helt okej. Okay. Då har du i alla fall liksom gjort någonting.
Mm. Ska vi börja med liksom, grunden kanske lite? Kan du förklara hur funkar ett val? Vad är det som händer efter valet?
Det som händer efter valet är att man ska försöka se vilka partier är det som får flest röster och då ska de få bilda antingen regering eller det heter ju till... landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. Och då får de bestämma i var och en av de här 3 församlingarna. Mm. Så enkelt är det.
Och hur många är det som sitter i riksdagen? Och hur delas de stolarna upp?
Det är 349 ledamöter i riksdagen. Och de delas upp då är proportionerat efter vilka som får fler än 4% i riksdagsvalet. Och så fördelar man det med en liten fiffig nyckel. Mm. Och sen i landstingen finns det lite olika hur många som sitter, vilket landsting du är i och samma sak i kommunen.
Ebba Busch Thor är ju väldigt mycket för att lägga ner landstingen.
Mm.
Vad säger vi om det?
Vi förstår inte riktigt varför. Det är en tanke om att man tror att landstingen är jätteineffektiva och då vore bättre att de försvinner. Men jag som vill då se lite fakta och lite studier på det och det har jag inte hittat några.
Varför tror du det här blir en sån hjärtefråga? För det är ju väldigt kopplat till vården här med landstingen. Att det är det privata sektorn som är inne och petar det här?
Problemet med vården som på hela taget när jag läser på och kollar fakta det är ju framförallt att vi har liksom för långa vårdköer och att vi saknar, och det beror sin tur på att vi också saknar sjuksköterskor. Och att landstingen ibland är lite dåligt organiserade. Vården som sådan är fantastisk, men hur man organiserar. Och då tänker man kanske att om vi bara slipper hela organisationen, vi låter staten bestämma så ska det lösa någonting.
Alltså man klipper ledet landsting istället för att...
Ja, fast det är ju landstinget som sköter. Det kommer ju bara en ny organisation som är staten, så det är liksom lite oklart vad man menar.
Okej, jag fattar. Men jag har gjort den här valkompassen vid... Nu 11 olika tillfällen.
Mm.
Och jag har varit allt från vänsterpartist till KD. Och jag förstår inte riktigt hur det går till. För att jag tycker inte att mina svar skiljer sig jättemycket.
Det är för att de flesta väljer kompassar det kass.
Precis, du har väl testat olika?
Nej, jag testar samma.
Aha, för jag har testat olika. Mm. Med lite, ja, såklart.
Och har du blivit klokare?
Nej, det har också varit olika svar. Ja. Då tänker jag så här, är det dagsformen eller liksom, är de så dåliga de här?
Ibland vaknar du upp som folkpartist. Liksom, så
sätter jag på den gröna hatten.
Exakt, nej, det handlar om att liksom, de tar inte hänsyn till vad som är dina viktigaste frågor. Och så ställer de för få frågor. Jag tror det är Aftonbladet som har 30 frågor. Ja. Det är svårt att välja ett val vi är med. Jag ska läsa på. Du kan inte bara reducera det till 30 frågor. Det är klart det blir väldigt yxigt. Mm. Och sen så flera valkompassen tar inte hänsyn till vad som är viktigt för dig. Det kanske är klimatfrågan som är viktigare för dig än till exempel integrationsfrågan. Det du svarar där borde ju vara, liksom, ge mer poäng när man kan ranka partierna och någonting annat. Och det är många som inte tar hänsyn till det. Därför är det liksom kass. Så strunta i alla val som parametrar och kompasser, för de hjälper dig inte framåt.
Och lyssna på Lille Lördag valspecial istället. Jag tänker så här...
Vilket du gör. Ja. Du är en viktig del på vägen här. Ja.
Ska bränna en BH sen också. Jag tänker så här... Det är ganska många av våra lyssnare som är unga som väljer att gå till val för första gången. Jag tänkte bara så här, på en minut bara köra ungefär hur ett val funkar. Mm. Är ni med? Mm. Ja. Sverige har ju allmänna val var fjärde år. Då röstar vi riksdagsvalet, kommunvalen och landstingsvalet. Alla har en röst i varje val. Och du sa i riksdagen finns 349 platser som delas efter valresultat. I röstlängden finns ju alla personer som har rösträtt med. Och alla som finns i röstlängden får ju ett röstkort hemskickat, eller hur?
Yep.
Ja. Och så måste man då ha fyllt 18 år senaste valdagen, var svensk medborgare och någon gång varit folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagen. Om du bor utomlands så måste du dock förnya din plats i röstlängden var tionde år. Så ni som lyssnar utomlands här, vilket jag vet att det är många som gör, glöm inte att förnya er plats i röstlängden. Ja. Ja, om du är utomlands kan du antingen rösta på en svensk ambassad eller på ett svenskt konsulat. Och det drar igång 24 dagar innan valdagen. Jag hörde en kompis, gemensam kompis till oss, hon röstade nu i Barcelona. Och där hade de inga, de hade inte hunnit få Ny Demokrati. Så då fick man då skriva det namnet. Låter inte det lite som fusk? Kan man göra så lite hur som helst?
Alla röstsedlar skickas ut från valmyndigheten och skickas ut mängder med sådana. Så jag förstår inte riktigt varför de inte skulle ha hunnit få ett parti där faktiskt.
Nej.
Det är väldigt tryggt. Det man också ska säga är att om du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommunvalet eller i landstingsvalet. Det räcker med att du varit skriven på samma plats i 3 år.
Aha, okej.
Okay. Så att alla som är här, som inte ännu hunnit bli svenska medborgare eller som inte velat bli det, de kan också rösta, påverka både lokalt och regionalt.
Man kan också rösta genom att brevrösta.
Japp. Yep. Men när det här liksom laddas ner, då är allt sånt här färdigt. För nu har vi riktning på nästa val som är på söndag.
Precis. Och jag då, som har precis bytt efternamn, har inte fått mitt röstkort.
Nej.
Och jag blev jättestressad av det här och mejlade då till val.se. Mm. Men då berättade du faktiskt... på väljarskolan att man faktiskt inte behöver ha något annat än lägg med sig. Så det går också.
Det går alldeles utmärkt. Och även om man går och förtidsröstar så bara går man dit, så kan de slå upp det i en databas och så ser de det liksom. Och sen stäms allt det här av väldigt ordentligt 2 gånger sen på valnatten. Mm.
Ja, men ska vi dra igång lite? Det är allt från liksom fördomar man ser cirkulera i sociala medier som kanske är tyvärr en av de stora informationskällorna just det här valet. Och vi ser olika, vad heter det, partiledare säljer sina partibudskap i olika debatter. Och jag känner i alla fall personligen att det är extremt svårt att veta vad man ska tycka och tro.
Det är skitsvårt och rörigt. Jag ska bara direkt flagga för att som min roll är att vara som opartisk. Så att jag säger aldrig någonting eller recenserar aldrig någonting om några partier eller enskild politik. Och så här, utan jag kan bara hjälpa er att så här, hur ska jag leta, hur ska jag tänka, var ska jag göra för att ta reda på det?
Okej. Okay.
Precis. Ja, asylsökande och äldrevården, att det råkar gå från samma budget är något jag har hört liksom cirkulera. Så här. Stämmer det?
Nej, stämmer inte. Asylsökande betalas via Migrationsverket som är en statlig budget under hela tiden tills de får sitt uppehållstillstånd och sen ytterligare 2 år. Medan äldrevården betalas av den kommunala budgeten. Skulle påverka som hur Sveriges integrationspolitik ser ut så är det på riksdagsnivå och äldrevården är det lokalt. Men det där säger man ju också en del populister för att folk inte har riktigt koll. Och då tänker man, om det låter, känns det trovärdigt. Kom hit en massa människor, så de måste betalas på något sätt.
Ja. Så, men grejen är, det är ju en jättebudget. Det är ju flera tusentals miljarder som fördelas på olika liksom, kommuner och allt möjligt. Mm. Och då får man ju inte så här tro. För jag hör mycket också om att så här, Socialdemokraterna säger att SD räknar fel på 30 miljarder, men vad, i budgeten, vad betyder det de facto?
I så fall betyder det att man antagligen tagit deras budget för hela Sverige. Och i den ingår ju inte landsting och kommun, utan det är helt separata budgetar. Det är inte bara som en enda stor skattekisk där man kan hämta pengar, utan det är helt olika budgetar. Och då tittar man på, man gör en analys av om man skulle genomföra alla de här åtgärderna, vad får det för, då för effekt? Om du höjer skatten, ja, då får du in mer pengar och ska använda dem. Om du sänker skatten så får staten in mindre pengar. Var ska de komma från då? Det måste ju kan, liksom, då blir det mindre pengar till staten. Det måste ju finansieras på något sätt.
Men då lägger man på en högre skatt på något annat, eller hur funkar det?
Ja, det är den frågan man måste ställa. Hur finansierar ni det här? Man kan inte bara sänka skatten till alla. Jaha, men de pengarna måste ju komma in någonstans i alla fall.
Ja.
Om vi ska gå in lite då på de olika partiernas hjärtefrågor, så säger just då Stefan Löfven för Socialdemokraterna att tryggheten är då deras hjärtefråga. Att brottsligheten är för hög och välfärden måste säkras. Jag vet inte, men är det bara jag som känner att det där är lite Peter och vargen? Är det verkligen så himla otryggt i Sverige så att man måste gå till val med en sån hjärtefråga?
Nej, det är det inte. Nej. Alltså, det finns två saker vi ska tänka på här. Det ena är liksom känslan av otrygghet och det andra är antalet brott. Och då kan vi säga att känslan av otrygghet har fördubblats de senaste 10 åren i Sverige. Det här är brottsrådet som gör det här, BRÅ, som gör det här i stora undersökningar med jämna mellanrum. Då kan man se att det har ökat. Men det har ökat från bara några procent till några procent till. Så det är inte så att hela svenska folk springer omkring och är otryggt. Men många partier, de liksom vill verkligen, vi lyssnar på er, vi är det som känner att det är otryggt. Då pratar man om det. Och då kanske man glömmer bort att man förstärker en bild av Sverige som ett hemskt farligt land. Istället för att prata mer om sin framtidstro. Och det är faktiskt helt okej här. Ja, det finns alldeles för mycket liksom våld och våldtäkter och allt möjligt. Men det är fortfarande på en väldigt låg nivå. Det är klart att vi ska ta tag i sig till de blir ännu mindre. Men man tar gärna till dem där. Liksom. Det är röstfiske. Och det ägnar sig alla partier åt, inte bara dem.
Röstfiske, det är roligt, roligt. Ja.
Men jag får ju lite panik när jag gjort de här valkompasserna. Jag har ju haft liksom SD högt uppe vid ett par tillfällen. Och jag känner mig inte alls som en rasist. Mm. Vad betyder det?
Alltså alla partier som ställer upp i valet, jag brukar tänka på att vi måste komma ihåg att alla partier är helt vanliga partier, även Sverigedemokraterna. Sen har Sverigedemokraterna en del åsikter som inte går i linje med vad vi historiskt sett har tyckt i Sverige. Där man skiljer på människor och ställer olika grupper mot varandra, enligt, så det är ju deras retorik. Men det är klart det är mycket i det som vi kan höra. Så, ja, men det ska bli bättre för de gamla. Ja, det är man ju för. Liksom.
Det blir bättre i skolan. Ja, det är ja, också
det man ju, kan man ju inte vara emot. Liksom. Men det är som här valkompassen. För så här, är du för eller emot invandring? Ja, alla är nog för invandring. För det känns som en human grej att vara. Men alla är ju emot att liksom inte integrationspolitiken funkar.
Precis.
Så beroende på hur den frågan är formulerad, så tycker du att integrationspolitiken funkar bra? Nej, det tycker du antagligen inte. För det gör den inte. Ja, då kan det hända att du då får bli rankad som att SD ligger närmast om hjärtat.
Men jag tänker också att SD svarar väl ganska lika de andra blåa partierna i sakfrågor som egentligen inte rör integrationen. Alltså, de sticker ju inte ut jättemycket från liksom,
det som kännetecknar SD när man ska jämföra de olika, det är att de pratar ganska lite om sin politik i allmänhet. Mm. Det är ganska lite konkreta förslag. Då vill jag så här. Och det är väldigt lite så här ska det finansieras. Mm. För några veckor sedan kom de med sin första budget. Så här kommer det här att finansieras. Innan dess har man nästan inte pratat pengar alls. Så problemet om man vill välja rösta på SD, det är ju att det kan vara ganska svårt att förstå exakt vad innebär det här. Mm. Det gäller att gå från de här slagorden till att liksom bryta ner i politik på riksdagsnivå, i landstingsnivå eller i kommunnivå. Och men det är svårt.
En grej som jag har sett florera jättemycket på Instagram, det är så här, och det har sett liksom flera kompisar till mig som jag vet röstar på Socialdemokraterna bland annat, är ju att en röst på Moderaterna är en röst på SD.
Mm.
Stämmer det?
Nej, det är trams. Det är ju bara som att försöka smutskasta någon annan. En röst på dig, en röst på dem. Nej, det är det inte. En röst på Moderaterna är en röst på Moderaterna. Vad man försöker säga här är att ja, men då, de kommer ju samarbeta med SD. Det är klart de kommer göra. Alla partier kommer att samarbeta med SD, för det är så politik funkar. Vill jag förändra Sverige så vill jag så många som möjligt att jag är med på min idé så att jag kan få majoritet och då får igenom det. Men det är en helt annan sak att göra det än att säga att vi ska ta SDs politik. Moderaterna kommer att söka som förankring och det kommer Socialdemokraterna och alla andra också göra i frågor som man tycker är viktiga. Och tycker SD samma sak, ja men fine, det är väl inga problem med det. Men vi försöker liksom just nu mycket så smutskastning, brunmåla och glöm inte bort att de har nazistiska rötter, glöm inte bort att de har kommunistiska rötter. det tycker jag är ett sätt att säga att jag har inte läst på, så jag bara kör lite slentrian-grej, liksom så här. Ja, det är lätt för dig att säga Ann, för du är ju blond. Jaha, men det har ju ingenting med dina åsikter att göra.
Du är färgat.
Åh, oh, du är helt falsk, uppenbarligen. Nej, men det blir liksom så här, man tar till grejer istället för att läsa på. Mm. Jag är ju så här, som lite här fyrkant här, men kolla fakta, ser ut det så. Då kan du jämföra. Tycker du att SD är bättre än Moderaterna eller inte? Det får du jämföra deras politik.
Mm. Men en grej som jag tycker är ganska spännande, det är som SD har ju legat väldigt högt och Jimmy Åkesson har varit populär. Mm. Så här, vem vill du helst åka på en öde? Då har svenska folket svarat så här, ja, Jimmy Åkesson och... Ja, han har legat
Ernst
högt.
Kirchsteiger.
Ja, men nu menar jag politikerna. Men nu är plötsligt när valet närmar sig, då är det lite som att de som har sagt det här får kalla fötter. Nu har han ju liksom åkt ganska snabbt ner på popularitetsrankingen. Liksom. Vad beror det här på att det svänger så snabbt? Är det för att det är olika liksom, mätundersökningar som inte är pålitliga? Eller är det så här att när man sitter där och är kaxig innan valet, innan det verkligen gäller, då kan man liksom tycka lite hur som
helst?
Hur fungerar liksom den väljarmentaliteten?
Men jag vill koppla det här också till liksom någonting som vi journalister gör som jag har otroligt svårt för. Det är att beskriva politik som om det vore sport. Okej, hur ser laguppställningen ut? Hur kommer det funka? Hur statistiken ut? Så det är inte det som räknas. Det är inte någonting som räknas för vidare som en partiledare bra eller dåligt, utan det är vilken politik de har. Mm. Men vi pratar om personen istället för att prata om politiken. Och om det går upp eller ner för Jimmy Åkesson, det är faktiskt skitsamma. Om man gillar honom eller inte, man måste se bortom det på samma sätt. Man måste tycka att Annie Lööf verkar så himla skön i sitt instaflöde. Ja, men hon kan ju ha en jävligt oskön politik ändå, rent teoretiskt. Det måste du ta reda på liksom. Sen är det ju undersökningar som gör så att vi blåser upp någonting som inte har någon saklig grund. Så titta här, nu svänger det. Då kan vi göra liksom journalistik på det och så får man några extra klick och så driver det liksom annonspengar. Men det är liksom, i många länder har man ju faktiskt förbjudit opinionsundersökningar de sista veckorna innan valet.
Bara är det sant?
Att,
ja. Jaha, det tycker jag låter jättebra. Men om man tar sjukvården då, så är ju det ett problem i Sverige.
Mm.
Det kan man ju ändå se typ. Det är ju inte hittepå om man säger så.
Nej, men vi måste vara specifika. Vad är sjukvården som är dåligt? Sjukvården i Sverige som helhet funkar jättebra. Mm. Behandlingen är kanonbra. Mm. Sen har sjukvården lite av ett hörselproblem. Att man ibland måste skrika lite för att få liksom, den vården man vill ha. Men framförallt är det är brist på sjuksköterskor och det är för långa köer.
Nej, men jag tänker ändå många som sitter här nu och lyssnar och känner sig osäker. När man går igenom de olika vallöfterna, hur ska man tänka? För att, man tänker så här, vissa partier fokuserar på ett par större frågor. Men när man säger så här, vi ska fokusera på tryggheten, jag tycker det känns luddigt. När man tycker att lyssna till exempel Annie Lööf som är partiledare för Centerpartiet. Hon säger då att den viktigaste valfrågan för Centerpartiet är då hindra klyvningen av Sverige med en bättre integration för fler jobb, öka trygghet i landet med kortare vårdköer och fler poliser och miljöpolitik som fokuserar på innovationer och ny teknik. Man tänker så här, see you in hell typ. Alltså vi ses om 100 år. Går det verkligen att gå till val med så här 15 löften? Hon också smällde till med en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och ge en mer tillgänglig vård. Alltså måste inte vallöfterna ändå vara trovärdiga, eller är vi så lättlurade att vi liksom springer efter de som ropar högst och lovar mest?
Men allt hon säger låter ju helt fantastiskt.
Ja, gud, ja. I'm in.
Och alla andra skulle kunna säga exakt samma sak.
Ja.
Så därför är det jag predikar liksom, och har predikat i väljarskolan, det är ju hela tiden att skit i det där. Börja med dina egna hjärtefrågor. Det är 2-3 grejer du brinner för. Och det är det du alltid snackar om på en middag eller i olika sammanhang eller textar någon. Liksom, ah, det här är, det kanske är liksom köerna i vården. Okej, bra. Ta reda på fakta. Vad är problemet? Vad kan man göra åt det? Så det är som nummer 2. Hitta hjärtefrågan, ta reda på fakta. Och nummer 3. Sen kan du utvärdera partierna. Då kan du veta att ja, men här lägger vi en kömiljard. Ja, det här är kanske ganska vettigt i det här fallet. Medan någon annan föreslår någonting annat som är helt meningslöst. Så du måste ta tillbaka initiativet själv. Annars kommer du bara fladdra runt. Åh, nu säger plötsligt liksom Jonas Sjöström, någon som också låter svinbra. Då kanske du röstar på honom. Då fladdrar du bara runt.
Och då börjar man då?
Kolla, vad är det du snackar om på en middag jämt. Mm. Fråga Anita, vad är det jag ältar om? Mm. Och där är din hjärtefråga. Och så skaffa fakta om den. Och då kan du börja. Så hoppa över partiledardebatter. Strunta i alla de här valkompassen som bara är helt fel. Och de blir ju helt vilseledande. Det är något helt annat att rösta i ett riksdagsval eller landsting eller kommun än att veta vilken Game of Thrones-karaktär man är. Men Expressen och Aftonbladets valkompass är ju exakt likadana ut som de där jävla Game of Thrones-grejerna. Liksom. Bara sluta tala till oss som vi vore idioter. Säg till, ni måste läsa på. Liksom. Mm. Och då väljer man några frågor och så börjar man där och så lär man sig någonting, och då är det ju kul liksom.
Jag har ju 5 barn, några av dem, många av dem går ju i skolan. Där tycker jag att det är en av mina hjärtefrågor. Sen måste ju liksom, klimatet är ju med där för oss alla. Så att, ja, just nu är det väl klimatet, skolan och jämställd/jämlikheten.
Men du, först ska jag säga, vad som är dina hjärtefrågor är, vad det än är det okej? Okay? Det kan vara att det blir jättemycket om liksom, tonfisken eller något sånt. Liksom. Allting är okej, okay, för det är ju ditt val du ska göra. Så att om du, det kan helt okej att du säger att jag skiter i klimatet för att du är sån. Det är lugnt för mig. Liksom. Men sen så tittar man på, hur ska man ta reda på liksom, fakta i det? Ja, då kan du liksom, myndigheterna är svinbra. Skolverket är jättemycket om hur skolan funkar. För alla myndigheter i Sverige är ju helt oberoende av regeringen. Även om regeringen utsätter chefen för myndigheten så är de oberoende. Och de måste ta fram fakta, så det kan du lita på. Så kolla på det, kolla på SMHI eller Naturvårdsverket för klimatfakta. Och då har du både som skolan och klimatet täckt där. Bums, skitbra. Och utan att läst på lite grann, då kan du sen börja välja vilket parti som verkar göra rätt saker och inte göra rätt saker. Liksom.
Men grunden är ju, tycker jag, att människor är ganska lata.
Folk är ganska lata, men det man behöver tänka till, för då när man vet, okay, men vilken nivå ska jag rösta på? Ja, men skolan, då är det kommunen som skolorna framförallt avgör. Det är där det är skolan, det är kommunen som ansvarar för skolan, och då är det de du ska ta. Hur ser kommunpolitikerna på det här? Då får du rota runt det här. På riksnivå ställer man, sätter man bara ramarna för skolan, men ingenting annat. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, ja, ska vi ha vinster i skolan eller inte? Det är ju den stora frågan man
och
pratar
vad
om.
Och vadå, gör inte alla skolor vinster? Oavsett om de är statliga eller inte?
Nej, utan det är bland privata som då kan bli vinst. Annars återinvesteras det i verksamheten och så här, liksom. Men det intressanta är att...
Vad är nackdelen med att ha vinst i skolan?
Det här är en av de stora frågorna. Liksom. Moderaterna tycker och borgerliga tycker att för vinst, och sossarna tycker nej vinst, vi ska återinvestera. Men det som är intressant är att både Moderaterna och sossarna är ju för att vi ska ha kvalitetskrav. Det måste vara det som går före, om det är vinst eller inte. Precis. Det är lite skitsamma faktiskt. Utan det viktiga är, hur kan vi säkerställa att barnen lär sig någonting? Eller att vården faktiskt är effektiv eller sånt. Men i ett val så här så kommer inte som Löfven och Kristian säga, här är vi överens. För nu går det ju ut på att de ska verka som att de är så osam som möjligt. Så att därför är det liksom att också, för det är ett sätt att förstå frågan också. Vilken nivå och sen vad är det viktigt och inte? Och då är det bara att liksom läsa på. Och nu är det liksom några dagar kvar till valet. Ja, men välj en hjärtfråga, ta skolfrågan då. Och så kör du liksom på den. Och så letar du rätt på partierna liksom.
Men jag har ju flyttat två av mina tre barn som går i skolan till privata alternativ.
Varför då?
För att jag inte har tyckt att jag har fått någon liksom, respons och lyhördhet. Och de löftena som liksom lovats mig har inte infriats. Nu menar inte jag så här, gud, de ska ta hand om mina barn för jag hinner inte. Men det som jag uppfattar i privata skolor är att man får liksom närmare och tätare kontakt. Och att det finns liksom en större glädje hos lärarna. De är inte lika slutkörda.
Nej.
Det här är bara högst personlig åsikt.
Exakt.
Det kanske inte alls stämmer.
Nej, men i din verklighet så stämmer det. Och så finns det folk som har precis tvärtom uppfattning. Och det är därför det är bra att ta, hur ser det egentligen ut? Vad är fakta? Vad är det viktiga här? Då säger ju alla som att det är inte vinsten som är egentligen avgörande. Det viktiga är liksom, hur är kvaliteten? Det finns ju kommunala skolor som är svinbra för att de är jätteduktiga på att följa upp och ha koll. Och så finns privata skolor som är helt värdelösa för att liksom, de skiter i barnen. Så det är därför jag har koll på fakta. Vad är egentligen det viktiga här? Och det kan man få med när man kollar upp lite.
Jo, men jag tänker överlag att man ska tänka, det blir väldigt lätt att man lutar sig mot den svenska liksom, historiska politiken just med socialdemokratin eftersom den liksom, i över 50 år liksom, leddes av sossarna. Men det är lite som du säger, spelar det egentligen någon roll? Om man nu kan erbjuda bra vård, om man kan erbjuda bra skola, om någon då får tjäna lite. Vi är ju inte en marxistisk stat.
Nej, och då som sagt, här får vi titta på fakta och forskning. Och så vitt jag kunnat bedöma så verkar det inte som att det finns några stora studier som visar att privat vård per definition är sämre. Utomlands är det ju väldigt vanligt, även akutsjukhus och så liksom. Men det är inte säkert att det funkar här bara för det. Att säga att privat vård löser allting är ju lika idiotiskt som att säga att när statligt löser allting. Utan det gäller naturligtvis, måste vara en balans mellan dem. Och då får du utvidga, vad tycker Vänsterpartiet, vad tycker Moderaterna, vad tycker Centern? Och sen tänker jag, verkar det rimligt utifrån vad du alla då, liksom du nu har läst? Liksom,
ja, men och sen är det precis som Ann sa, utifrån egen personlig erfarenhet. Alltså där någonstans måste vi börja, inte vad partierna tycker, utan faktiskt vad vi själva har för erfarenhet.
Och det är det som är problemet med sociala medier och många medier idag. Att de bara pratar om det här som sport. Och det är någonting annat, vem kan vinna? Alla vill rösta på en vinnare. Skit i att rösta på en vinnare. Om du tycker att feministiskt att det är viktigt med jämställdhet och sådär, så kommer du kanske fram till att feministinitiativ är liksom det bästa partiet. Då ska du rösta på dem.
Men det underbara är att man kan också rösta på tre olika partier i samma val.
Exakt. Och då kan du känna att...
Strössla.
De har,
det brukar faktiskt jag göra.
Aha, jag med. Mm.
Ja, jag tycker alltså, om man strösslar lite så är det också ett sätt att känna att liksom, då har jag valt, liksom, då har jag faktiskt liksom, gjort ett bättre val än att bara liksom, det sämsta man kan göra det är att liksom, rösta på samma som mamma och pappa gjorde.
Mm. Ja, för landet har ju förändrats.
Det var min mammas enda hemlighet. Tänker jag inte säga. men det där är ganska intressant. Kan du ge liksom ett råd hur man ska tänka då om man ska rösta i kommunal landsting? Till exempel om du röstar då på FI, till exempel landsting. Påverkar det då mer liksom jämställdhet och jämlikhet till exempel på skolor än om du röstar kommunalt? Kan man tänka lite liksom strategiskt där?
Ja, strategin gäller ju att veta var frågan hör hemma. Skolan är en kommunal fråga, så om du finner att FI har jättemycket bra vallöften om just skolan så ska du rösta på dem kommunalt. Har de bra grejer om vården så ska du rösta på dem där. Om de inte har några idéer om vården är det helt meningslöst att rösta på dem i landstingsvalet. Liksom. Mm. För landstinget är i grund och botten bara vård och kollektivtrafik. Mm. Det är de två grejer. Sen finns det lite annat småkast, men det kan vi skita just nu. Utan det är de två stora viktiga.
Föräldrapenningen, exempelvis. Om jag väljer att ta ut liksom 70% av föräldrapenningen, då påverkar ju det min pension i slutändan. Då tänker man ju inte på som kvinna. Vilket gör att jag får en sämre peng senare i livet för att jag är hemma med barn och njuter av de här åren som jag kanske faktiskt skulle kunna vara yrkesverksam. Och då påverkar det också på jämställdheten. Så hur ska man tänka här? Ska man ha, liksom, om man vill ha en 50-50-politik, vem påverkar det livet i förlängningen? Kommer någonting annat hända i framtiden som ändå kommer göra att jag får mindre pengar över än snubbarna?
Ja, det är skitjobbigt med politik. Det är jättesvårt med framtiden. Och vilket parti du än väljer kommer vara grejer de tycker som du bara tycker, va? Det här är ju helt galet. Det finns inget perfekt parti för dig. Utan det är lite som att välja partner. Man följer med lite i sidor man inte så, tycker så himla kul. Så du, därför är det bra att om du väljer, om det nu är föräldrapenningen, bra, då är det din hjärtfråga. Och då kan du jämföra där. Liksom. Mm. Och då ska du bara nörda ner som 17 i den.
Mm.
Och sen så kan allting hända. Så. Det är också en sån här grej jag tänker på ibland som jag får... Väljarskolan får jättemycket som respons från följare. En sån där är så här, men hur kan jag veta vilka partier jag kan lita på? Svaret är ingen. Därför att det är inte så politik funkar. Ingen får igenom 100% av sina vallöften. Politik är ju kompromisser. Det är ju hela grejen. Det är inte som att du köper en stereo. Så du ska säga, varför grejer ni lovade? Liksom. Utan det är mycket, mycket svårare. Så du måste också titta på liksom, de partierna som lovar någonting. Och vilka som också förstår att det här är det som vi inte kommer att kompromissa på. Och det här är lite mer skitsamma.
Kan vi ta en fråga som jag så här, liksom, brottas med. Som jag inte riktigt förstår. Om jag har en åsikt om det här. Och hur det påverkar mig på ett personligt plan.
Yep.
NATO. Mm. /EMU.
Ja. NATO, ska vi vara med i NATO eller inte?
Det är ju en försäkring, en jätteförsäkring.
Det är en jätteförsäkring, men redan idag så övar vi tillsammans med NATO. Vi har ju massor med sånt, liksom att vi har jättenära samarbete. Så vi behöver inte egentligen vara med i NATO eller inte. Utan det är att vi ska komma och känna oss ännu tuffare. Det är alltid kul att vara i samma gäng som amerikanerna. Typ, ja. Liksom.
Och liksom det här stora Rysslandshotet som hela tiden ligger där och wobblar.
Ja, det är inte så att liksom om Ryssland skulle invadera oss, vilket är ohyggligt osannolikt, att liksom då skulle man säga, ni är inte medlemmar, så att de kommer att hjälpa oss ändå. Och sen, när det gäller som att vi ska ha euro eller inte, ja, då liksom, när vi har klarat oss ganska bra utan euro, det är klart det var kul att vara med i euro, men liksom, det påverkar oss inte supermycket, det påverkar ekonomin på sätt som vi kan lite strunta i här liksom.
Men jag tycker ganska intressant man har kommit
min poäng är så här, bara för att en fråga är jättestor och låter viktig så behöver det inte alls vara viktig för dig.
Nej.
Det är alltid sån här grejer man kan säga på en middag. Ja, men nu, om vi hade gått med i NATO så. Det påverkar liksom inte hur ofta spårvagnarna går.
Klimatet, vi har ju en jättebra klimatpolitik här i Sverige som jag har förstått det. Vi har jättelåga koldioxidutsläpp och så vidare. Men det låter som att vi håller på att förlora klimatet. Men klimatet är ju hela jorden. Vad vi enskilt gör i Sverige, påverkar det verkligen liksom oss på millimeternivå?
Mm, ja, det gör det. Klimatet är kanske den största frågan i det här valet, för den har att göra med hela vår framtid.
Mm.
Och då är det ju så att liksom, vi i Sverige är en föregångare och vi har varit bättre än många andra på att gå över till ett fossilfritt samhälle. Men vi konsumerar ju så in i helvete med grejer hela tiden. Så vi släpper ut mycket, mycket mer än de allra flesta länder. Typ 20 gånger mer än snittet i världen. Alltså måste vi börja dra ner på det. Vi måste sluta stoppa djur i munnen hela tiden. För köttkonsumtionen är det som driver klimatutsläppen absolut max.
Och varför gör det?
Därför att liksom det är stort, när man tittar på olika saker man äter så påverkar just köttproduktionen, den är väldigt koldioxidintensiv. Och då släpper det ut jättemycket och det är det som påverkar gör att atmosfären blir varmare. Och på samma sätt så är det som vi måste sluta flyga, att hålla på att busflyga hela tiden.
Men jag hörde där någonting om att propellerplan drar mindre än, vad heter det, tågresa. Alltså flyger under 3000 meter så är det ett mindre utsläpp än om du tar tåg typ Stockholm-Malmö.
Mm, skitsnack.
Är det så?
Ja. Det finns liksom inte fakta på som stödjer det, utan som googlar på fakta om flygets klimatpåverkan, så tar du reda på vad som gäller där liksom. Men det som är enkelt är att bara säga klimatet, vi är så himla bra, vi ska, ja, men vi måste ner till noll. Vi måste ner till noll i utsläpp. För att vi måste göra vår del. Och dessutom, eftersom vi är en förbegång från alla andra, så visar vi, kan vi, så kan, kommer andra, alla andra följa efter.
Men jag tyckte just med klimatet, jag lade ut någon fråga på Instagram. Är det någon som har några bra tips? Det finns ju sådana små, enkla tips som man kan göra i vardagen, som är så här, som jag inte ens, liksom, man tänker ju inte på. Bara det med att släcka lampan.
Mm.
Ja, men om inte har mjukmedel i, alltså det finns ju så här, bli vegetarian, det är som du säger, det, om vi alla skulle bli vegetarian ett år, då skulle det ske någonting.
Ja, och det
vegetarianska där, året, det är mitt parti.
Och det är där som det gäller att skilja på vad som är, som har för stor effekt och lite liten effekt. Alltså att släcka lampan, ja, det är viktigt, men det har ingen jättestor effekt. När du slutar äta kött, ja, det har en jättestor effekt. När du slutar flyga har det jättestor effekt. Och framförallt när du slutar konsumera sig in i helvete, så har det stor effekt. Därför att vi köper, alltså generellt sett ser vår konsumtion i Sverige ut så att vi köper saker vi inte har råd med för att imponera på människor vi inte känner. Och det är liksom, det får effekter på klimatet. Det är därför sommaren ser ut som det gör.
Så e-handeln går helt egentligen stick i stäv med klimatfrågan?
Allt du köper alldeles för mycket saker. Vi borde börja prata om hur man kan köpa som, ja, allt du köper som är begagnat är ju lugnt, för det har ju inget utsläpp alls. Utan det är så fort vi producerar någonting nytt så.
Men
är
alla
det
liksom, de här matbuden som kommer hem då, är det också en jätteklimatbov?
Det beror på hur mycket kött det är i dem. Men det är bättre att liksom maten åker kollektivt än att du tar din stora bil och åker och handlar någonstans liksom. Okay. Så det gäller, och det är det som är problemet här, att det är lätt, om jag röstar på ett parti som ska lösa allting, som svenskar, som sossar allihopa, tänker så här, men det ska väl staten gå in och lösa. Jag skulle vilja ha en sockerskatt så vi får äta och liksom, dricka mindre läsk. Det är mycket lättare att bara stänga munnen, får inte lika mycket läsk. Alltså, i Sverige som vana vi att någon annan ska lösa våra problem. Och vi ska inte tro att vi löser någonting i valet, att vi kan outsourca allting till dem. Utan du som lyssnar måste sluta äta kött hela tiden. Det finns massor med folk, det är inte bra för dig, det är inte bra för din hälsa, det är inte bra för klimatet. Du mår mycket bättre med det som en växtbaserad kost. Du måste sluta ha bil hela tiden. Liksom, det påverkar jättemycket. Och framförallt det här liksom busflygandet hela tiden. Vi har pratat om att man har en klimatbudget på ungefär 1-2 ton just nu, och det ska ner till noll. Och åker du till Thailand så det är 4 ton rakt av där. Det är som att vaska en Thailands resa bara så här, hela din budget.
Och gud, vi måste verkligen tänka om på allting.
Så att, ja, det känns skitjobbigt, men det, då får man ju börja med, okej, okay, då får vi bara göra det liksom.
Men då får man göra som på 70-talet, att flygresor är extremt dyrt.
Mm.
Flygresor är dyrt, det är klart det kommer komma lite teknisk utveckling. Det finns en del partier som är väldigt teknikoptimistiska. Men liksom, sen är det också att förstå, hur gör man det? Nu ska jag till Barcelona nästa vecka, då tar jag tåget dit.
Gör du det?
Det är klart att det är liksom lite stökigt, men då får man ju lära sig. Jag håller på att lära mig hur långt det tar om man ska åka till Europa liksom. Och vad innebär det?
En utmaning.
Jag ska faktiskt åka till Köpenhamn, då har vi lite bråttom då. Så då flyger vi dit och åker tåg hem.
Ja, det är i alla fall, det är bättre än något. Alltså, vi ska också vara...
Man kan inte tro att man så här på en vecka ska förändra hela sin världsbild heller.
Nej, men man ska ändra någonting varje vecka.
Mm.
Och det är väl det som är liksom grejen. Och förstå att det här klimathotet, det är ingenting som kommer att komma sen. Det är här nu.
Men hur lång tid, får jag fråga, hur lång tid tar du att åka med tåg till Barcelona?
Typ 30 timmar. Och så har man, sover man på tåget. Och så här liksom. Men det är spännande. Jag var med familjen på resa i Europa i somras med tåg. Liksom. Det var ju svinkul. Men vi måste lära sig att tänka om. Att okay, så här lång tid tar det för att planera annorlunda. Och så liksom.
Ja, men alltså, om jag har rest i Asien eller liksom ner i södra Europa, då har jag alltid åkt tåg. Liksom. Det har inte varit så att jag någonsin har tänkt att jag ska ta ett litet flyg mellan två orter. Alltså, Indien åker jag jätteofta tåg liksom mellan...
Ja, för det är liksom fiffigt och det är enkelt. Och liksom,
ja, vi behöver, man sover över natten och det är en trevlig vagn och inte så mycket mer med det liksom.
Nej, och sen har vi har en massa vanor som att vi flyger till Göteborg. Det finns ju inga anledning alls att åka till Göteborg än att du är fast i 80-talet och tror att det är fränt att flyga liksom. Kom igen!
Nej, det är faktiskt verkligen helt sant. Idiotiskt.
Så att du röstar inte på MP för att liksom de ska lösa klimat, utan sluta flyga, sluta äta kött. Sen röstar på någonting annat liksom.
Okej, om vi går in på flyktingfrågan som är ändå känns som en ganska stor liksom, landsdel. Alltså, ska vi ta emot mindre flyktingar? Hur påverkar det? Och liksom, permanent uppehållstillstånd eller inte, hur påverkar det? Vad gör det för skillnader här?
Det finns ju en massa så här internationella konventioner så att vi måste ta emot flyktingar. För det gör man, för det är humant och det är som ett värdigt sätt att göra det. Sen är frågan om, det är de som flyktingar kommer hit och sen vill de ju återvända. Mm. Och det är ju en grej. Sen har vi de som kommer hit och säger, jag vill faktiskt stanna här längre. Hur ska vi göra det?
För nu får man ju viss tro utav vissa partier att så här, flyktingar bara kommer hit och vill skära våra bidrag och ta våra jobb och hela den där gamla harangen.
Som visa mig fakta, säger jag. Vad har du fått det ifrån? Liksom? Och då räknas inte om man fått det på sådana konstiga flashback eller märkliga liksom, sajter. Utan det får ju vara lite fakta på det i så fall. Liksom.
Precis, för det känns som att väldigt många flyktingar faktiskt återvänder.
Men jag tror att alla partier är i grund och botten så här, för flyktingar, för att ta hand om att alla som kommer hit, att de vill bo i Sverige. Fantastiskt, de väljer ju Sverige. De är ju immigranter.
Ja, wow.
Vi använder ju invandrare som att de är invaderade oss, men de är ju immigranter som man säger i USA. Men sen frågan, vilka förutsättningar ger vi dem? Ja, där är ju den svenska politiken idag, integrationspolitiken, den har ju lite att önska. Och det är ju också alla överens om. Så vad vi bör prata om istället är, vilken plan är det? Mm. Och det som kännetecknat den här mandatperioden, det är att inga partier alls har haft någon plan för integration. För man har blivit rädd att någon kompis i Bromma ska säga, men då är du rasist. Mm. Vi får ju också vara lite pragmatiska så här, vad är det hyggligt att folk får komma hit och sen så hjälper vi inte dem, att vi inte skapar de bästa förutsättningarna. De som kommer hit vill ju klara sig själva, de vill hitta ett jobb, de vill betala skatt, det ligger någonting i den mänskliga DNA liksom.
Ja, alltså, och det här med permanent uppehållstillstånd, det känns ju jättekonstigt att så här, ta hit folk i 4 år och sen så bara så här, ha det bra. Eller?
Ja, men det är det som är problemet i den här, och det har ju präglat debatten hela mandatperioden, att liksom, vi har inte riktigt pratat om hur ser lösningen ut?
Är det ingen som inte har ansvar?
SD är ju de enda partiet som har haft en lösning. Den lösningen har varit så här, stäng ut dem. Ja, stäng gränserna och sen så slänga ut dem.
Mm. Och vi kan inte ens söka asyl i deras...
Och vi kan tycka vad vi vill om det, men det är i alla fall en plan.
Ja, det är sant.
Så det tycker jag att det är så att liksom, man hade önskat att fler partier skulle kunna också presentera en plan. Men om vi tänker på att de är de enda som har haft en plan, så brukar folk föredra att det finns någon plan överhuvudtaget framför ingen plan. Mm. Och det tror jag är en förklaring till att de har vuxit. Nu börjar fler partier tassa in på det, men jag är fortfarande fascinerad av att inte man har gjort flera utspel och sagt att de första 100 dagarna, de första 100 månaderna, de första 100 veckorna... Eller
det är ingen vi tar i den här frågan.
För att vi springer omkring och säger, åh, du är rasist, istället för att säga...
Det är ju helt sjukt.
Det är ju helt galet.
Ja, men det blir vi ju själva utsatta för här i podden, att åsiktskorridoren är väldigt snäv just nu. Absolut. För ingen vågar gå åt något, liksom, ta något steg åt sidan, för att då kommer mobben och då är man liksom... Då tar det lång tid att ta sig tillbaka. Jag tror att det finns en rädsla.
Både och. Man kan inte heller bara säga vad som helst utan att vara liksom lite påläst. Och det är där, alltså, vi säger åsiktskorridor när vi säger någonting som vi kanske har sagt men som inte var helt genomtänkt. Och det är där det gäller att hitta en balansgång.
Jo, men det går ju inte att springa runt och rasistanklaga alla åt höger och vänster heller, för det blir ju kontraproduktivt i sig.
Exakt. Men säger man någonting som man inte har tänkt igenom och som bara, fan, oj, det här var lite ogenomtänkt, och så säger man det och går vidare, då har vi ju ett samtal som faktiskt lever. För det är också helt galet om man aldrig ska få göra fel i offentligheten eller säga fel saker eller ha en chans att lära sig.
Sen har jag liksom läst mycket om så här, bör A-kassan höjas eller ska vi lägga ner arbetsförmedlingen? Och liksom, vem ska ta hand om de arbetslösa för att lägga ner arbetsförmedlingen? För det är väldigt mycket snack om att man får mer jobb på LinkedIn idag än vad man får via arbetsförmedlingen. Hur löser vi arbetslösheten?
Faktum om man får jobb i Sverige är att 7 av 10 i Sverige får jobb genom kontakter. Mm. Det gör oss till ett väldigt, väldigt stängt samhälle. Mm. Om du inte känner någon så är det jättesvårt. Ja, då kanske det är så konstigt om de som har kommit hit inte hittar ett jobb, om inte de får det. Här finns ju massor med bra privata initiativ, som till exempel Öppna dörren, som är ett sånt initiativ där man helt enkelt kan hjälpa någon in på arbetsmarknaden genom att få en kontakt. Men i grund och botten måste vi säga så här, arbetsförmedlingen funkar inte, säger alla. Okej, så vad ska vi göra istället då? Vi kan inte bara lägga ner den. Och generellt sett i svensk politik, och det tycker jag också att man ska tänka på när man ska rösta, är jag för någonting eller är jag emot någonting? Jag är emot arbetsförmedlingen, det verkar dumt. Jag är emot SD, det verkar dumt. Ja, men vad är du för? Hur ser ditt alternativ ut? Vad är din plan?
Ja, vad är din plan? Exakt. Ställa en personlig fråga.
Det är så lätt att ställa så här, liksom, jag är för dem. Jag kommer göra allt jag kan för att motverka det här partiet. Ja, men du ska inte göra en uppdatering på Insta då, utan du ska istället fundera på, jag tycker att det här verkar bättre.
Men det tycker jag att man kan översätta lite till det privata livet också. Det är väldigt många som klagar. Men så, vad tycker du istället då? Det har de inte.
Det är för en lat att klaga. Ja, jag är emot. Jag tycker Lille Lördagpodden är kass. Mm. Det kräver ju ingenting att säga det. Men varför jag skulle tycka att den var kass i så fall? Ja, då måste jag säga pang, pang, pang. Mm. Och då kanske bevisar att det är bara en känsla. För jag läste något på någon tråd på Flashback att ni var dumma i huvudet. Liksom.
Men,
ja, men
det är ju så.
Ja, men så det är, vi gör varandra en tjänst när vi säger så här. Men har du källa på det? Och det blir inte konfliktfyllt heller. Eller säga, aha, men vad baserar du det på? Eller vad vill du istället då? För det är ju snällt, vad vill du istället då? Nej, jag vill faktiskt sitta här mest och gnälla på lilla lördag på Flashback. Det är det jag vill.
Det är jobbigare att behöva konfronteras med det.
Exakt.
Men okej, bör A-kassan höjas då?
Det beror ju på vad du tycker och tänker. Du kanske inte har A-kassa och då kanske du skiter i det. Eller så känner du folk som går på A-kassa. Det borde verkligen höjas. Liksom. Men det gäller att hitta också en nivå så att hur kan vi få folk att komma att sluta ha A-kassa och börja jobba istället? För det är det människor vill.
Och jag har sett Vänsterpartiet proklamera ganska mycket att de vill förkorta arbetstiderna. Men att jobba längre i livet.
Och det finns ju flera partier som tittar på det. Och det finns ju studier som talar både för och emot en sån sak. Det är klart det låter skrämmande att alla ska ha samma lön. För det är det som grejen. Samma lön men jobba mindre. Men kanske blir man effektivare. Man kanske inte kollar lika mycket på Facebook. Om man
Nej, men jag tänker också så här. Både jag och Anne är frilans. Vi jobbar ju extremt oregelbundet. Vissa dagar jobbar vi 15 timmar och andra dagar jobbar vi 4 timmar.
Ja.
Så att det kanske är upp till individen hur man styr sin arbetsvecka. Alltså frihet under ansvar. Men liksom...
Och där kommer vi tillbaka till det, om du är en sån som tycker att låt individen styra eller att nej, men det, jag tycker nog att staten ska liksom reglera.
Ja, men jag har jobbat så här i 10 år så att jag är ju van med att jobba på det här sättet. Men sen vet ju jag att så här, en person som kanske inte har jobbat på det här sättet kanske har jättesvårt att fylla sin tid eller om man jobbar hemifrån går till kylskåpet 380 gånger och blir extremt ofokuserad. Det handlar ju bara om vem man är som person.
Och där säger också något som är viktigt att när vi pratar om politik och olika förslag så måste vi också först och främst vara medvetna om våra egna privilegier. Jag är vit medelålders man, jag jobbar med media. För mig är allting lätt.
Ja.
Men det finns en helt annan verklighet där ute. Så exakt. Därför kan vi inte bara säga ja, jag tycker det vore mycket bättre om man kunde liksom buda så att maten kom på 2 timmar istället på 4 timmar. För det är inte den verkligheten folk lever i.
Nej.
Alltså det gäller att hela tiden förstå att okej, jag känner verkligen ingenting om A-kassan. För jag har inte A-kassa, jag har inte så många kompisar på A-kassa. Då kanske jag ska hålla käften om det. Jag kanske inte ska liksom tycka så mycket om det.
Och så får de som har med A-kassan att göra lägga jävligt mycket energi och fokus på det.
Ja, och de som kan bättre kanske jag ska hålla tyst, att jag lämnar liksom utrymme så att de får höras.
Får jag ta upp lite skillnad kring kvinnor och män?
Ja.
Ja, vad gäller då de viktigaste valfrågorna. Så vi är liksom, tycker lika, tycker jag, mer än vad jag trodde. Kvinnor är ju mer intresserade av vård och omsorg. 27% tycker det är de viktigaste, män 14. Invandring och flyktingpolitik tycker män är viktigare. 26%, kvinnor 11. Skola och utbildning, kvinnor mer då, dubbelt så mycket som män, 16%.
Men vad, vad läser du här någonstans?
Nu vill du ha en källa.
Exakt.
Ja, Novus.
Ja.
Duger det?
Ja.
Ja, det är bra. Men så blir jag ganska liksom konfunderad. Ekonomi och tillväxt så är ju då män intresserade 5% som viktigaste frågor och kvinnor 2. Men sen kommer jämställdhet. Då har män 0% och kvinnor 3. Män är alltså helt ointresserade.
Jag tror inte att män är ointresserade av jämlikhet om man inte pratar om just det ordet, om man inte pratar om just feminist, för det har blivit liksom laddat. Feminist är ju liksom i 2018. Jag menar, jag har slutat försöka berätta för män vad feminism är. Kvinnor ska ha rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Punkt. Vad är problemet? Men det vi däremot behöver liksom prata mer om, det är liksom vilka samhällseffekter det får. För ju ett jämställdare samhälle vi har, ju bättre är det för alla. Ju mindre klyftor vi har i samhället, ju bättre är det för alla.
Ja, och det säger väl alla som har liksom jämställda styrelser och så vidare, att de bolagen är ju mer lönsamma.
Ja, så, men, och där gäller ju att om man ska prata om såna här frågor med någon, ska man typ kanske använda liksom F-ordet för att folk liksom helt blir bananas.
Gud, håller det på att bli ett skällsord nu?
Ja, men det finns massor med människor där ute som en del som pratar om att de är, som ställer upp i valet, att de är stolta antifeminister.
Ja, jo, men det har jag sett i vissa SD-politiker.
Och då har jag undrat liksom, hur tänker ni då? För det är de här 3 grejerna vi ska tänka på, liksom, rättighet, skyldighet och möjligheter. De bara, ah, fast det var ju förr, nu är det någonting annorlunda nu. Och jag tycker då kan man kalla sig för old school feminist i så fall. Eller så här, som, vad är det för plan? Och där kommer vi också komma fram till att en del politiker och en del kompisar ni pratar med, de kanske säger att det finns inget patriarkat, det är bara överdrivet. Alla kvinnor kan göra precis vad de vill. Och då får man ibland på det här, okej, men vi enas inte om några fakta alls. Då kanske vi ska lägga ner det här. För det är också en grej att tänka på. Om du har kompisar som röstar på ett parti som du verkligen inte tycker om, säg inte upp bekantskapen. Bara avsluta och liksom så här, diskussionen. Men det är viktigt att vi har en dialog igång. Och så kan man prata senare om det. Liksom. Jaha, du tänkte sådär, och så, men hur kan vi liksom... Men polariseringen av samtalet sker i politiken, men också runt middagsborden. Om liksom Anita funderar på att rösta på SD, ska jag dig för rasist? Och då har vi en konflikt igång. Utan bättre att förstå varför röstar någon på det här. Och uppenbarligen är den här liksom jämställdhet och feminism någonting som en del tar för givet och därför inte tycker att det är viktigt. Eller andra inte ens förstår att det är viktigt för man inte kan se vad man kan tjäna på det. Så behöver vi också hitta den här dialogen. Men vara liksom snälla mot varandra och tänka, okej, alla som röstar någonting, det vet jag som hållit på och forskat mycket på engagemang och politik och sånt där. Alla som röstar någonting på söndag, de röstar för att det är logiskt för dem. Mm. Ingen röstar för att de är idioter eller för att de är rasister eller vad nu, utan det är för att det är logiskt i deras verklighet. Ska vi fatta det? Då måste vi förstå, hur ser din verklighet nu då här, Lenita, om du skulle rösta på SD? Vad är det som gör det liksom? Och då kan vi ha en dialog som gör att du kan ändra dig eller jag kan ändra mig eller så liksom.
Exakt, lite mer mjukhet i vad heter det, debatten.
Men just när det kommer till valet så måste man ju faktiskt vara lite mer Hans Roslingsk. Att man är sådär, okej, hur ser det ut idag? Hur såg det ut igår? Man måste ju ta reda på fakta och gå till källan. Annars så blir man ju faktiskt ingen bra väljare.
Nej, och det är liksom, jag kan ju något som jag säger emot mig själv. Och jag sitter ju här för att vara ungefär herr Fyrkant som pratar om fakta hela tiden. Men det är ju någonting i det att också säga att jag tar reda på fakta och sen så kan jag välja att liksom strunta i det. Sen kan jag välja att jag vill liksom, jag känner ändå mycket så här. För mig är det någonstans mer okej. För det är ju så vi är som människor. Men om du inte tar reda på någon fakta alls och sen bara, men jag känner så här, det är inte okej. Men jag tar reda på fakta, jag gör den här analysen. Och det kan vara helt olika av samma typ av fakta. Det har jag mer att göra med. Men liksom, vi får inte, alla kan inte vara Rosling och alla kan inte bara vara totala känsloknippen. Det gäller att hitta den där balansen. Men ditt val är alltid ditt val och det gör för vad som känns logiskt för dig. Och det är där vi måste stanna.
Okej, nu har jag två små snabba frågor kvar och sen kör vi lite lyssnarfrågor.
Japp. Säg om det.
Nu har jag två små snabba frågor kvar här och sen så kör vi lite lyssnarfrågor. Glesbygden, är det möjlighet eller är det problem? Hur ser vi på glesbygden och hur, alltså nu bor ju vi i en storstad och där bor ju ganska stor befolkning utav Sveriges befolkning. Men vi måste ju ta hand om de som är från landet. Jag är ju själv från landet så jag vet ju hur integrationen kan se ut. Jag vet också de problemen och jag vet också möjligheten ute på landet.
Vi måste skapa förutsättningar för glesbygden. Att vi måste se till att de kan vara uppkopplade, att det finns vård och sådär. Liksom. Och det innebär att vissa delar av landet så kommer såklart inte finnas tillräckligt mycket skatteunderlag för att göra det. Och då behöver man kunna utjämna det på något sätt. Och det finns ett system för att utjämna det. Rika kommuner skickar pengar till fattiga kommuner.
Och vad heter det systemet då?
Det heter typ skatteutjämningssystemet eller något lika torrt.
Och vilka partier är för det? De flesta antar jag.
En del är för och en del är helt emot och vill avskaffa det. Liksom. Och då får man fundera på vilka effekter det får det i så fall. Liksom. Men det handlar ju om att titta på hur ska man kunna leva över allt vad man vill. Det är ju en frihetsfråga och kunna skapa förutsättningar för det.
Är KD homofober?
Jag tror inte något parti är homofober. Jag ska inte recensera något partipolitik, men jag tycker liksom att om du läst på om hbtq-frågor och sen tittar, är det så att deras parti utgår från hbtq-principer eller är det så att man sätter liksom den klassiska kärnfamiljen i fokus så att det bara är kvinna, man och två barn som är det? Och så får du göra din bedömning.
Varför är abortfrågan fortfarande så otroligt laddad?
För att en del partier inte verkar ha förstått att att rätten till sin egen kropp är grundläggande och den gäller alla. Och en del tycker att det är viktigt att liksom försöka kontrollera kvinnans sexualitet. Så har det alltid varit. Historien har ju folk varit med i sånt. Liksom. Och en del tror att det fortfarande känns fräscht 2018. Jag tycker väl att det är liksom jättekonstigt att man skulle ändra det.
Får jag komma med ett litet uppenbarelsetips nu som jag har fått sen du kom hit? Det har gått fort. Jag är nu din lärjunge. Nej, men jag tänker att ett sätt som du säger, om man har två, tre hjärtefrågor så går det ganska snabbt, till exempel skolan. Då går det ganska snabbt. De flesta tycker faktiskt ganska lika kring skolan. Så har vi då Vänsterpartiet som tycker att det inte ska finnas några fria skolval. Ja, om du då inte heller tycker det, då är du ju ganska game där direkt. Mm. Då behöver du egentligen inte liksom researcha i 10 timmar till om skolan, om det är det du brinner för. Ja. Så att om man bara liksom gör en sån, om man nu inte har intresse eller tid, kan man ju göra snabb analys med dem, för vissa sticker ju ut såklart.
Och då får man också kolla så här, ja men då tycker jag är bra, men har jag kollat upp det då? Finns det forskning som tyder på att, liksom att mindre, att om man inte har ett fritt skolval så blir det ett bättre samhälle? Eller är det bara de som har hittat på det? En del partier har väldigt tydliga åsikter i vissa frågor, men som inte är faktabaserade. Nu kanske det finns fakta om det här, det har jag inte kollat upp.
Mm.
Men alltid kolla bara, alltså googla runt. Så här. Alltså på Google kan du hitta asmycket bra fakta. På Google Scholar, som är en särskild del av Google, hittar all forskning jättelätt. Bara, så är inte säker på forskning, vad säger det? Det är, liksom, det är 3 minuter att lägga på det. Och att lägga totalt lägga som ett par timmar på att fundera på hur du ska rösta på, det blir inte orimligt med tanke på att det kommer styra din vardag de kommande 4 åren. Mm. Så det är helt rätt. Välj en fråga och så borra ner i den, kolla lite vad forskningen säger så vi kan avgöra. Och sen så bara, ja men då verkar vara enda partiet som fattat, eller de är den partiet som inte alls har fattat. Det beror på.
Ska vi köra lite lyssnarfrågor?
Ja.
Eller vad säger man? Instagram-lyssnarfrågor.
Ja, det är något. Det känns något modernt.
Så himla på den här podden. Vi använder internet och
före.
Sånt.
Före, exakt. Taktikrösta har vi en kategori som heter här. Ska man rösta taktiskt eller ideologiskt?
Ja, alltså, taktiskt är det där att jag röstar på de här för att hindra de här för att komma in. Och jag tycker att det är liksom bajs. Därför att det gör att om du, så att säga, du röstar här för att blockera någon annan, och sen så i politiken är det ju hela tiden överenskommelse, då kommer du känna dig lurad. Utan gå på dina hjärtefrågor, så kan du känna att liksom, ja, här är ett parti som står för samma sak som mig. Då kommer du ha bättre efterköpskänsla, eller vad? Eftervalskänsla säger man.
Kan det vara strategiskt att rösta på någon annan?
Nej, jag tycker inte det. Rösta på vad du är för, aldrig vad du är emot. Utan rösta på det du tror på och vilken vision de har. Det är det viktiga.
Hur funkar blockpolitiken? Om jag röstar på Miljöpartiet, får Socialdemokraterna också min röst?
Nej, rösten tillfaller bara ett parti. Men sen samlar man ihop det. Alla partier samlar ihop sina mandat och sina röster när man väl sitter i riksdagen för att få igenom politik. Inget parti får ju mer än 50%. Och jag menar, sossan hade det i många år, då kunde de göra vad 17 de ville, kunde bara skita här, så ni kan gå och fika så länge. Men nu är det ju inte så, utan nu får man hela tiden söka stöd.
Nu måste man samarbeta.
Då söker man block, och det kan se lite olika ut, men det brukar vara höger, vänster, och liksom i Stockholm är det till exempel liksom rött, grönt, rosa som styr. Liksom. Då kallas det för block.
Okej, vi pratar om blankröster. Vad innebär att rösta blankt? Är det liksom dåligt med missnöjsröster?
Alltså det kan ju både vara en missnöjsröst och säga jag kan inte välja för tycker alla är kass, eller kan det vara att jag kan inte välja och då gör vad ni vill. Men jag tycker att det är viktigt att alltid gå och rösta. Och så får man rösta blankt om man vill det. Det är ju ganska få som gör det. Sen kan man också tänka sig, ja, fast har du en hjärtefråga utgår från det, så är det faktiskt så att du borde kunna hitta ett parti som driver den frågan. Men bättre att rösta blankt än att inte rösta alls.
Och vad händer om man till exempel röstar på FI och så kommer inte de in i riksdagen? Är det lite som att ha röstat blankt då, eller?
Nej, det är det inte. Utan du har ju röstat just på ett parti som du kommer känna efter. Ja, men jag röstade alltså. Jag gjorde det jag kunde för att få deras frågor med i debatten. Sen kan det ju vara så att liksom FI inte kommer in i riksdagen, men de är ju med i många landsting och i väldigt många kommuner. Så där det kommer igen att liksom, i vilken var är du röstar. Du kanske tänker att ja, men det här partiet kommer ändå aldrig komma in i riksdagsvalet, så att då kan jag rösta på det andra partiet som också driver exakt de här frågorna. Men i kommunen kanske jag vill, för det har en större chans att komma in.
Hur kommer det sig, det här undrar jag ur ett liksom privat perspektiv, alltså att FI hade ju ändå ganska ordentligt med liksom, procent i både valet, förra valet och valet innan.
Mm.
Och nu efter MeToo så känns det som att det är ett mikroskopiskt parti.
Verkar inte som de kommer komma in i riksdagen som det ser ut idag. De kommer komma in i en massa andra församlingar, som sagt, landsting och kommun. Men jag tror att det handlar om att det kanske gjorde MeToo att många andra partier fattar att vi måste börja prata om det här också. Nu pratar ju Centerpartiet om jämställdhet. Sossen är mycket bättre på att prata jämställdhet. Miljöpartiet har nästan alltid pratat om det. Det finns även på liksom Moderaterna som pratar om det. Ulf Kristersson pratade sin utfrågning i SVT om att feminism är inte längre en vänsterfråga. Det är ju fantastiskt. Men hans företrädare som Reinfeldt sa att jag är inte feminist, jag är moderat. Som om det hade med saken att göra. Liksom.
Ursäkta, du har helt missförstått.
Ja, men liksom, och kom in i matchen. Så att därför så det är... Kanske har de gjort det de ska göra, nämligen att föra upp frågan. Det är inte sagt att de behöver springa med det. På samma sätt som att Miljöpartiet har ju varit dåligt i opinionsundersökningar, men nu pratar ju alla om miljö. Så det gäller bara att avgöra vilka är bäst på det och vilka har mest trovärdighet.
Det här med personröster, i alla fall jag som bor på Östermalm, vet jag inte hur det är på dig i Vasastan. Vi bor ändå liksom
där pöben bor.
Där pöben bor. Nej, men där är det otroligt mycket... Liksom,
mediearbetarklassområdena.
Där är det otroligt Klara. Mycket så här, personröst. Rösta på den här killen och sköningen så kommer du in. Kommer du inte höra några jäkla bönutrop? Alltså det är väldigt, väldigt hemska måste jag säga. Mm. Liksom, radikaliserade förslag. Och då undrar jag, så här, personröster, varför då?
Personröstning gör att du kan liksom, alla partier gör en lista, vilka riksdagskandidater har vi eller vilka kommunkandidater så här har vi. Och då kan man liksom, om man då känner att men jag kommer inte så högt på den listan som jag ville, då kan man driva en personvalskampanj där man får kryssa mig, och då kryssar du en person.
Så betalar man det själv som politiker?
Då betalar man den kampanjen själv.
Är det sant?
Men ibland kan det vara att partiet gör det liksom. Men i Vänsterpartiet så är det förbjudet att ha personvalskampanjer. Då blir man utesluten. Typ. Men den andra partiet tycker man att det är fantastiskt liksom. Så att det kan vara att de betalar själva eller att partiet gör, det är lite olika. Men får du mer än 5% som kryssar dig, då hamnar du som högre i den där listan. Så då kan du tränga dig förbi. Så många, jag tror det är 10-12 personer i riksdagen som har helt enkelt kryssats in förbi andra. Så att det finns någonting liksom som är bra på det.
Jaha, där ser man. Okej, om vi går in på det här retoriska då. Varför bråkar politikerna så otroligt mycket med varandra? Och hur mycket är liksom the act?
Rätt mycket är the act just nu liksom. De tycker lika på ganska många områden. De har samma visioner på många områden. Men man vill få det verksamt att du kunde inte ha mer fel, för att det blir bra tv eller så liksom.
Men Stefan Löfven är ju skitdålig i debatt. Alltså han är katastrof. Men hans parti står för bra grejer liksom. Hur kan han kunna vinna mot en jättesuperbra retoriker som Ebba Bukdor i sådana fall?
Ja, det är alltså, så ser du det. Hur många som ser det tvärtom? Nu låter jag som en sån här sexualupplysare. Det beror på, så länge det är skönt för dig. Men det är lite så, va? Det är alla tolkar det lite olika hela tiden. En del verkar tycka att han är fantastisk, andra tycker att han är liksom kass. Men det jag skulle önska, det är ju att de som lite tonade ner och sa, du har rätt på den där grejen, jag håller med om det, men jag skulle vilja så här. Så att det hade hjälpt att vi hade lärt dem. Jag tittar inte på några sådana debatter alls. För att jag typ tycker att jag blir bara irriterad för att de liksom beter sig som 8-åringar liksom.
Hur stor påverkan har sociala medier i det här valet?
Det har stor påverkan, därför att vi använder sociala medier för att inhämta information, och så ser man att ni verkar som att ni röstar åt någonting, och då kanske man tänker, ja men jag orkar inte läsa på någonting, men jag vill göra precis allting vad Ann gör, och då följer man det. Så det är klart att det kan ha en påverkan på det sättet liksom. Men problemet är väl att det gör att du kanske bara får rösta från ena hållet, att du hamnar i en så kallad filterbubbla. Så jag tänker att vad du ska göra är att liksom, följ partiledarna allihopa. Liksom, jag, även Jimmy, om du tycker att det är kontroversiellt, inga problem. Följ alla, för då ska jag få en uppfattning. Så ser du hur himla olika bild de har. Då är det lättare för dig att känna, okej, men jag är nog helt trygg med att jag ska rösta på X eller Y eller Z. Så ta dig ur bubblan genom det, genom att inte bara få, om alla bara säger, åh, Annie Lööf är grejen, ja då är du en bubbla. För din egen skull, liksom, variera dieten lite.
Men jag tänker, om man jämför då med amerikanska valkampanjer, så är vi ju väldigt mycket liksom mellanmjölk här. Så det behöver inte vara något fel i det där. Så då fick ju partiledarna frågan då om de hade gjort något olagligt. Och då blev jag lite så här, jaha, att Gustav Fridolin har suttit i israeliskt fängelse för att han har deltagit i Palestins fredsrörelse i protesten mot murbyggen i Palestina.
Ja, ska det vara liksom en fjäder i hatten som får honom att komma in i...
Nej, men jag tänker ändå så här, för ungdomar som vi pratar om, att så här, social media är så himla viktigt. Det är svårt i allt det här blurret. Alla syns, alla hörs, alla har en podd, alla har ett Instagramkonto. Att man kanske ska prata lite med politikerna lite på, liksom, och lite mer om ungdomsfrågor. De tycker jag faller bort.
Alla har ju varit med i Maggans podd och i hennes val-tv-program. Margot Ditz alltså. De känns som att man har jobbat extremt mycket aktivt, skulle jag säga, den här gången mot sociala medier och unga valet.
Jag tror att det är alltså, man underskattar unga i att man tänker att unga, då ska man ha kepsen bak och fram och vara med i hennes podd bara för att hon är stor, istället för att prata om det på ett sätt som folk förstår. Att liksom väljarskolan gått från noll till över 20 000 följare på mindre än 100 dagar. Det handlar inte om att jag har kepsen bak och fram, utan man försöker prata om sakfrågor. Så här funkar det, och bjuda in på ett vettigt sätt. Vad jag skulle vilja se med era politikerna, det är att de också är liksom lite vanliga. Att man förstår att de också är liksom förbannade på att det är löv på spåren, eller att de också har bolibompa sex, eller att de liksom blir irriterade på grejer som fuckar upp i deras liv ibland. Lite mer som oss. Att då vi kan säga, okej, vi behöver inte fullständigt relatera till det, men lite mer att det inte bara är ett budskap varenda gång. Liksom. Det finns en del som är grymma på Insta politiker, men att alltid ha ett politiskt budskap tycker jag är liksom lite för tröttsamt.
Vad tycker vi om politikernas reklamkampanjer? Alltså allt från Ulf Kristerssons gör honom till statsminister, han är så jobbig hemma, till liksom Stefan Löfven som en del av landet. Vad tycker vi?
Jag tycker att de är lite för gammeldags.
Det känns som de är bakåtsträvande.
Det känns som de är skapade tidigare. Jag tycker nog att liksom de som har bästa valaffischen just nu, det är ändå som Miljöpartiet. De säger, här är en sakfråga som är viktig som fan, som är nu. Som är nu. Mm. Och sen så säger de, som de säger, rösta på oss. Men det, de säger, den här frågan är viktig som 17. Mer än bara liksom korta vårdkön eller riv inte gamla hus. Nej, det är väl rimligt. Alltså det är liksom att det här tycker vi är viktigt, så att det här är så viktigt för samhället. Mm. Och där skulle jag vilja se lite mer sånt. Men som sagt, jag är ju också som en torris som håller på med fakta och sånt. Så jag älskar ju sånt här. Jag skulle vilja bara ha text på alla.
Inte ett ansikte bara. Inte ett ansikte.
Vad tycker vi om SDs grepp då, som egentligen bara har SD18?
De vill ju visa att de är en del av folket. Det lyckas de ju med liksom.
Ja, de har ju humaniserat sig själva genom den här kampanjen.
Ja, det är en reaktion mot att alla har kallat dem för rasister i 4 år. Det är de ju inte. Sverige kommer inte vara mer eller mindre rasistiskt den 10 september i år än vad det är nu. Utan Nej. Det kommer vara att olika mycket människor har röstat på olika mycket partier. Vi kan inte beskylla folk. Vi måste säga, vad är sakfrågan? Varför kom vi inte till rätta med integrationen? Varför har vi de här problemen? Och så ska vi jobba på liksom, titta vilka verkar ha vettiga lösningar. Och så får de göra det.
Så okej, våra lilla lördag konkreta tips är att så här, sprid skurarna mellan kommunal, landsting och land i valet. Nummer 2, välj 2 stycken eller 3 stycken hjärtefrågor som du brinner för. Välj det partiet som allierar bäst med just den hjärtefrågan kanske.
När du kollat fakta.
Ja, när du kollat fakta.
Tänk inte heller, liksom fastna inte i rädslan att de flesta partier ändå går till val med just den här frågan om tryggheten. Det är samma sak där, kolla fakta. Sen kan det vara en känsla som man har blivit inlurad i. Men det är inte farligt att gå på gator och torg i Sverige.
Nej.
Inte idag heller. Nej.
Och ja, som sagt, tack snälla Per från Väljarskolan. Ja,
du var grym.
Du var grym. Du får jättegärna komma tillbaka och köra en sån recap.
Vad tyvärr har du satt griller i huvudet på mig nu. Min klara blockfärg är liksom lite så här, det är något iblandat i den. Men det är så det ska vara ju.
Så länge man tänker efter så blir det ett bra val.
Tack snälla för att ni lyssnat på Sönderval. Må bäste parti eller block vinna.